Israels försvarsminister Israel Katz att Israel utökar sin markoffensiv. Människor i Gaza hänvisas till Al-Mawasi, ett kustområde väster om Khan Younes, och som Israel har förklarat som en humanitär zon. Men området har utsatts för attacker många gånger. Det finns inget säkert ställe i Gaza. Flera i min familj skadades i en attack mot Al-Mawasi när vi bodde där tidigare, säger Abu Muhammad. Sen gryningen har 50 personer dödats i Gaza. Runt hälften dödades en attack mot en FN-vårdcentral i Jabalia i norra Gaza. Den israeliska militären uppger att man har dödat en Hamas-medlem i Jabalia, men gör det inte klart om attacken de nämner är den samma som riktades mot FNs vårdcentral. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, och Bara Lafi i Gaza.
Hundratusentals afghaner måste i dagarna lämna Pakistan och kommer att deporteras till Afghanistan, ett land i stort behov av humanitärt bistånd.
Afghanska flyktingar i Peshawar i västra Pakistan håller en avslutande fastebön för att sedan kunna fira Eid al-Fitr. Högtiden ska vara en glädjens fest då nära och kära samlas runt god mat och gåvor. Men för många afghaner är det istället en tid av oro över att de snart måste lämna landet. Under de 4 decennier som krig och våld präglat Afghanistan har Pakistan tagit emot miljontals flyktingar därifrån. Vid tider av lugn har de som kunnat återvänt, men många har inget som kan kallas för hem i Afghanistan. I Pakistan finns också många afghaner som väntar på att bli evakuerade till väst för att de bedöms vara särskilt utsatta för repressalier från talibanerna. I dagsläget bor cirka 3 miljoner afghaner i Pakistan och myndigheterna vill att de alla åker tillbaka i år. För drygt 800 000 av dem går tidsfristen ut nu i dagarna. Myndigheterna är redan igång och griper afghaner, sätter dem i läger och deporterar dem. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Det kommer starka reaktioner från Northvolts tidigare anställda i Skellefteå. Felaktiga löner har betalats ut och anställda har inte släppts in på arbetsplatsen. Johan Brännström är ett av IF Metalls skyddsombud på fabriken.
Vissa människor har bet sig från Piteå och köra ner till Northvolt för att jobba nattskift. Och så kommer de till grinnarna och drar kortet och så blinkar det rött. Så kollar de och säger att de 15 minuter tidigare fick ett meddelande att nej, men du är inte välkommen längre.
Ja, för en del gick det inte mer än några minuter från beskedet från konkursförvaltaren att de hade arbetsbefriats tills att de helt skars av från arbetsplatsen. En del hann inte ens in på jobbet för att hämta sina saker.
En kollega som hade lämnat chips på skrivbordet och lämnat tröjan över stolen och liksom grejerna de har lämnat kvar, det är bara de tar sig in och hämtar sina saker längre.
I den smått kaotiska situation som nu uppstått där flera tusen personer står utan jobb finns det små möjligheter att ställa frågor till företaget eller konkursförvaltaren för de anställda. Till exempel är det många anställda som fått fel lön.
Jättemånga har ju fått fel på lönerna i samband med det här. Och vad ska de göra åt det? Det finns inget sätt för de anställda att nå ut till företaget.
Reporter var Erika Hedin. Så har vi en rättelse. I lunchekot sa vi att det kinesiska företaget CK Hutchinson driver Stockholms hamnar. Rätt ska vara att det opererar containerterminalen Stockholm-Norvik. Stockholmsbörsen stängde idag på minus 0,9%, London backade med 0,3% och Frankfurt ner med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2% och Nasdaq upp med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 90 öre och en euro 10 kronor och 76 öre. Nu hör vi Radiosportens Jenny Rask.
Den före detta bordtennisstjärnan Jörgen Persson är klar som ny förbundskapten för Saudiarabien. Det är ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till, säger han till Hallandsposten. Medveten om att hans påskrift för Saudiarabien kan ses som kontroversiellt med tanke på landets brist på mänskliga rättigheter. Två tonåringar döms för förberedelse till mord på en herrallsvensk fotbollsspelare i Degerfors. 15-åringen får sluten ungdomsvård i drygt 2 år. Den andra tonåringen, en 17-åring, straffas med fängelse i 8 år och 11 månader. Du kan läsa mer om den här nyheten i appen SR Play eller på Radiosportens sajt. Ishockey blir sista rubrik. Karlskogas Måns Krämer stängs av i 3 matcher för en huvudtackling på AIKs Oskar Magnusson i den första hockeyallsvenska semifinalen. Mer sport ikväll i Sportextra i P4, start 19.
Radiosportens Jenny Rask. Så vädret, imorgon får stora delar av landet soligt. I norra Norrland passerar en del moln och det blir rejält blåsigt med mycket hårda vindar. Lokalt kan det bli stormbyar. I norra fjälltrakterna är mycket hård vind, till på Karlfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Temperatur från i söder 15-20 grader till mellan 0 och 7 grader i norr. Ekoproducent Louise Steinberger, i studion idag Alexander Seilon Lund. 5:05 slår klockan, det betyder USA-podden här i P1.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 573. Det är onsdag den 2 april, det är eftermiddag. Gina Lindberg i Washington, hej på dig.
Hej, här är det morgon.
Här är det morgon. Ha, ja. Är det kul att ha kommit hem igen? Du var ju i Stockholm.
Det är väldigt kul. Jaha. Ja, men det känns fint att vara här. Fast jag har missat tyvärr piken på körsbärsblommorna, men alla andra träd blommar.
Okej.
Jag får trösta mig med det.
Du kan också trösta dig med att Barack Obama var ute och tittade på körsbärsträden häromdagen och tyckte att det var underbart att kunna vara turist i sin egen stad.
Mm, tillsammans med 2 miljoner andra. Det var så fruktansvärt trångt här i helgen.
Också tillsammans med 2 miljoner säkerhetsvakter, tänkte jag.
Ja, just det.
Ja,
det
också. Så mycket vanlig turist vet jag inte. Roger Wilson.
Ja, hej. God
hej,
morgon.
Hej,
hej.
När kommer du hem egentligen?
Här. De kanske har börjat blomma här också.
Ja. Kan inte du komma hem och vara i studion lite snart?
Jo, men jag går in på mitt sista varv här nu. Nu är det mindre än 3 månader kvar i USA.
Nej, alltså jag vill inte att du kommer hem permanent. Du ska alltid vara i USA, men du kan komma och hälsa på ibland i studion.
Nej, men nu blir det permanent, antingen eller.
Okej, aldrig då. Du får vara där för alltid. Karin Henriksson, författare, boende i Washington. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Hur är läget med dig?
Det är bra. Och om man då kommer hit så får man ju en andra vår efter att ha sett körsbärsblommorna i Washington. Får man se dem här snart?
Exakt. Vet du, när jag gick förbi körsbärsblommorna i Kungsträdgården igår så har de börjat... Några har slagit ut. Så
precis.
Att, detta kan jag berätta. Hörrni, strunt samma. Körsbärsblommor hit och dit, det spelar väl ingen roll. För idag är det ju nämligen Liberation Day.
April 2nd is Liberation Day for our country because we're going to finally be taking in money. We're already doing it. A lot of money. Wow.
Gina, idag är alltså stora tulldagen. Och sent ikväll håller Trump ett tal, om jag förstår rätt, i Rosenträdgården vid Vita huset. Alltså, det här inträffar klockan 22 svensk tid. Men du vet tydligen redan nu vad han ska säga.
Nej, jag gör ju inte det. Jag ska ta mig dit så att jag är på plats där i Rosenträdgården om några timmar. Men vi vet inte vilka tullar det är som ska höjas eller vilka länder det är riktat mot. Men vi vet att Trump säljer in detta till... omvärlden som Liberation Day och den stora frigörelsen. Och han pratar ju gång på gång om att tariffer är ett av de vackraste orden som finns. Så att han gör vad han kan för att försöka få en positiv vinkel på något som många amerikaner är ganska skeptiska till, nämligen det här att höja tullarna mot utländska varor.
Men alltså, det här är ju en potentiellt sett jättestor sak som kommer inträffa. Det är ju väldigt ovanligt att ingenting läcker ut.
Ja, och det kan ju också ha att göra med att de inte riktigt har bestämt sig. I alla fall enligt rapporterna från bakom kulisserna så är det diskussioner in i det sista exakt var nivåerna ska ligga. Och så har det varit hittills med tullhoten från Trump, att det har handlat om vissa procentmål och sen har han ändrat dem och gjort undantag. Så att det här är ju rörlig materia, och det kan vara så att de fortfarande in i det sista faktiskt diskuterar nivåer och att det inte är helt bestämt än.
Mm. Roger, kritiker har ju kallat det här Inflation Day istället för Liberation Day. Kommer inflationen att stiga nu då till följd av tullarna?
Ja, det blir ju svårt att säga säkert eftersom vi inte vet vilka tullar det blir. Men rent generellt så finns det en stor skepsis bland ekonomer, Fed, personer från som tillhör Fed, Federal Reserve alltså, Riksbanken här. De var ute och vevade lite grann igår om att man tror att det här kommer leda till inflation. Det handlar, jag tror det kommer bli lite olika beroende på vilken produkt man pratar om eller vilka varor man pratar om. Alltså vem som absorberar den prishöjning som det kan bli tal om. Är det så att leverantören gör det? Är det så att importören gör det? Eller hamnar notan till sist hos slutkonsumenten? Och det där är nog väldigt olika i olika branscher beroende på hur stora marginaler man har. Men till exempel bilar då, som man redan tidigare aviserat att det skulle finnas en 25% i tull på bilar och bildelar. Där tror ju många att det kommer att leda till att även i huvudsak USA-producerade bilar, alltså bilar som produceras i USA, även där kommer man att passa på att höja priserna om de här importavgifterna läggs på, eller när de gör det.
Ja, Karin Henriksson, Donald Trumps handelsminister var ute i helgen och sa att Trumps handelspolitik och tullpolitik kommer generera massor till statskassan som i sin tur då kommer kunna leda till väldigt stora skattesänkningar. Och det här skulle ju då bli populärt bland väljarna. Men är Trumps tullpolitik populär bland hans väljare?
Nej, det kan man inte säga. Och det finns mätningar då som tyder på att väljarna vill att Trump ska koncentrera sig på priserna. Det var ju därför han vann. Och mindre på tullarna. Och sen det här talet om skattesänkningar. Ekonomerna, proffsekonomerna tror ju tvärtom att det kommer bli skattehöjningar. Därför att tullarna kan betraktas som en skatt. Och då undrar man, röstade väljarna verkligen på detta? En skattehöjning som ska komma in på det här sättet. Som drabbas så olika.
Gina, jag måste bara fråga, här i Sverige så fokuserar vi oerhört mycket på den här dagen och tullarna som eventuellt kommer komma och det som igår är aktuellt tror jag benämndes som ett ekonomiskt världskrig. Är det likadant i USA? Alltså, är det här också den stora saken?
Det är absolut den stora nyheten nu på morgonen i de flesta medierna, men det är ju som sagt fortfarande mycket som är oklart, så att det är svårt att dra några större slutsatser av vad effekterna blir för amerikanska konsumenter och hur stor uppmärksamhet det får. Och vi har ju sett tidigare hur Trump har hotat med väldigt höga tullar och sen mildrat dem i sista stund eller gjort undantag, dragit tillbaka dem. Så att det är verkligen många frågor som ännu inte har några svar, och det speglas också i rapporteringen här.
Roger?
Men en väldigt lyckad presentation av det här. Än en gång får man väl säga att Trump-administrationens sätt att dominera nyhetscykeln på är ju helt saknar motstycke, tycker jag. Alltså att man ska ge ett besked om höjda tullar och att det blir frihet, frigörelsedagen, och att vi alla sitter och pratar om det här flera dagar i förväg. Det får man väl ändå se som någonting unikt, och det är inte första gången vi pratar tullar heller under den här relativt ganska korta tiden som Trump har varit president.
Mm. Hörrni, då vänder vi blickarna mot någonting som kanske Trump-administrationen skulle vilja att vi styrde bort våra blickar från lite grann, nämligen Wisconsin.
As a little girl growing up in Chippewa Falls, I never could have imagined that I'd be taking on the richest man in the world. For justice in Wisconsin. And we won!
Jajamän, så där lät det när den liberala domaren Susan Crawford vann valet till en ledig domarplats i Wisconsins högsta domstol. Gina, lite ovanligt kanske att det här fick sån himla stor uppmärksamhet, ett val till en plats i en delstats högsta domstol. Men det här berodde väl framförallt på att Elon Musk var inblandad.
Ja, precis. Elon Musk har pumpat in pengar i det här domarvalet och delat ut miljoncheckar på kampanjevent iklädd trekantig gul osthatt, eftersom Wisconsin är känd för sin osttillverkning. Så att Elon Musk har verkligen varit synlig i den här kampanjen. Han har satsat massor och han gör ju det av flera skäl. Det beror dels på att det här är en viktig vågmästarstat för båda partierna, och då spelar delstatens högsta domstol stor roll. Och Elon Musk har sagt att han är involverad för att det här handlar om framtiden för västvärldens civilisation. Så att det är mycket som står på spel om man lyssnar på honom. Men sen finns det ju andra skäl för Elon Musk att engagera sig, och det är att Tesla är inblandat i en juridisk strid i Wisconsin. Och det där menar kritikerna spelar roll, att han har engagerat sig så mycket just här. Men det här har blivit en sorts test av Donald Trumps popularitet, och också ett test av Elon Musk som hur stor hans dragningskraft är som kampanjarbetare och som ansiktet utåt för den här kampanjen.
Mm. Elon Musk har som sagt satsat över 200 miljoner kronor på det här valet. Totalt har det satsats över 1 miljard kronor i det här valet. Men Musks och Trumps kandidat förlorade alltså i natt. Roger, varför vann då den här liberala domaren Susan Crawford?
Ja, men det fanns, även om alla nu pratar om det här som en slags folkomröstning om Trumps första veckor vi som president, och om Elon Musks arbete med att skära ner i den federala administrationen, så är det ju också så att det fanns många lokala frågor som är viktiga här och som högsta domstolen i Wisconsin kommer att fatta beslut om. Det handlar om aborträtten, fackets rätt till kollektiva förhandlingar, gränsdragning av valdistrikt och också röstregler i val. Men det blev ju också så att Susan Crawford blev ju underdog-kandidaten när cirkus Elon Musk rullar in. Och det är väl också så, en kommentator sa jag som hävdade att man i Crawfords kampanj riktat in sig mycket mer på Musk än Trump. Och att det kanske också är ett framgångsrecept, att Elon Musk är mycket mindre populär än Donald Trump. Och genom att rikta in sig på Musk så hade man också en väg till segern.
Mm. Och Musk har ju då varit väldigt aktiv i det här Wisconsin-valet. Han har som sagt delat ut miljoncheckar till väljare och kampanjat i den här osthatten som Gina berättade om.
It's obviously important in the state of Wisconsin, but I think it could actually be important for the country as well, and maybe for the world. I feel like this is one of those things that may not seem that it's going to affect the entire destiny of humanity, but I think it will.
Mm. Hela mänsklighetens öde stod alltså på spel i natt. Karin, det här är ju inte ett partipolitiskt val. Det är ju inte så att det är en republikan mot en demokrat. Men det stod ändå mellan en tydligt konservativ och en tydligt liberal domare. Varför valde republikanerna att använda Elon Musk som draglok här?
Jag skulle gissa att de funderar på det just nu, för det var ju inte så klokt drag. Men de måste ju ha trott att han skulle på något sätt var ett Trump-surrogat och att det skulle hjälpa honom att vinna. Men Wisconsin är en väldigt speciell stat. Det är mellanvästern. De tyckte inte om det här, att just som Susan Crawford sa, att den världens rikaste man kom in och köper röster. Och det var ju då en vågmästarstat, och Trumps segermarginal var den minsta i alla delstaterna. Så det här är ju ändå en test på vad det här polariserade tudelade USA som vi har sett nu länge.
Mm. Men Gina, hur stort misslyckande är det då för Elon Musk?
Ja, det är ett dubbelt misslyckande. Det är både ett misslyckande för hans favoritkandidat som förlorade, och sen är det också ett misslyckande för, som Karin säger, för Elon Musks kapacitet, hans rykte som den stora kungamakaren. Har han verkligen den där dragningskraften på väljarna? Och det här som vi såg honom göra under presidentvalkampanjen med att lotta ut pengar och skapa rubriker med sina stora checkar och sådär. Har det verkligen fått samma effekt den här gången eller riskerar det att slå tillbaka? Det, så ser det ut som om man ska dra slutsatser efter kommentarerna för den här konservativa domarens förlust nu.
Mm. Jag bara säga någonting mer om Wisconsin. Det är ju en stat då med progressiva traditioner som kanske visade sig nu. De hade socialistiska borgmästare under halva 1900-talet i Milwaukee. Mm. Så att det finns liksom en grogrund där för den här typen av antirika människor.
Mm. Roger, det fanns ju en period när Trump stämplade som förlorare när kandidater som han stödde inte lyckades vinna val. Riskerar Elon Musk att få den här förlorarstämpeln nu?
Ja, men alltså det finns ju de som spekulerar i att Trump inte dök upp i Wisconsin utan att man skickade Musk istället. Att det var ett utslag av hur Donald Trump kände att det kanske inte skulle gå vägen där och att han inte ville förknippas med den här typen av förlust om det skulle bli en sån. Men jag tror också kanske att vi har börjat vänja oss vid det här väldigt märkliga att en stor donator, någon som skänker mycket pengar till kampanjer, att den personen också automatiskt ska bli huvudperson i valet. Det är ju helt unikt att man gör på det här sättet, att den personen som anses vara den rikaste mannen i världen turnerar runt i en delstat där man ska välja en domare till högsta domstolen och själva kandidaten hamnar i skuggan av mannen som ger pengarna.
Mm.
Man kan också se det här valresultatet som ett normalt utslag i vad som faktiskt är en väldigt onormal situation.
Mm. Karin?
Ja, jag tror också man kan säga att Elon Musk faktiskt inte är någon skicklig kampanjpolitiker. Han har ju nu varit ute på banan i några månader, men han, det liksom lyfter inte riktigt. Han har inte det som man måste ha för att lyckas.
Mm. Men det här som ni har varit inne på, att han, den här metoden att låta ut pengar och sådär till väljare, alltså var det här också ett lackmustest för den strategin?
Förmodligen. Det är ju en av de saker som debatteras nu, hur den amerikanska demokratin monteras ner och om man nu då kan vara ute och köpa röster. Det är ju väldigt oamerikanskt, så att det är väldigt uppvaknande kanske som vi ser.
Mm. Gina, demokraterna då? Vad drar de för slutsatser av detta?
Ja, för det första firar de verkligen den här segern och är oerhört nöjda med resultatet i det här valet. Men annars, jag såg Amy Klobuchar, demokratiska senatorn, satt i tv-paneler igår och sa att slutsatsen är att Wisconsins väljare kan inte köpas för pengar. Men samtidigt kan man ju konstatera att demokraterna har ju också pumpat in enorma summor i den här kampanjen. Så att det är ju svårt att dra slutsatsen att pengar inte spelar någon roll eller att väljarna inte tar hänsyn till det.
Mm.
Men det ses som en stor seger för demokraterna, och en slutsats är ju också att det är inte bara kongressval och presidentval som spelar roll i det politiska spelet i USA, utan de här juridiska valen, alltså domarvalen, val av högsta domstolsdomare, federala domare, de har kommit att bli allt viktigare och allt mer politiserade. Det här är alltså det dyraste domarvalet i USAs historia med enormt mycket kampanjande och väldigt, väldigt uppmärksamhet på det nationella planet.
Mm. Ska vi spinna vidare lite grann på demokraterna? För apropå det partiet så höll den demokratiska senatorn Cory Booker ett maratontal på 25 timmar eller drygt 25 timmar i kongressen måndag och tisdag.
In just 71 days, a president of the United States has inflicted so much harm on Americans' safety, financial stability, the core foundations of our democracy, and even our aspirations as a people for, from our highest offices, a sense of common decency. These are not normal times in America.
Detta var alltså 30 sekunder ifrån 25-timmars-talet. Roger, först måste jag bara fråga, varför pratade han så länge?
Ja, det här var ett sätt för honom att protestera helt enkelt mot Trump-administrationen och vad som händer nu i landet. Och då var det här ett sätt att få uppmärksamhet kring det att prata på. Sen var det väl också så att det stack honom lite i ögonen vem som hade det förra rekordet. Strom Thurmond, som ju höll ett tal i då 24 timmar och 18 minuter tror jag. Och det var ett sånt där riktigt filibuster-tal där man då försökte stoppa att godkännandet av Civil Rights Act 1957, alltså medborgarrättslagstiftningen. Och nu passade han på att radera ut Strom Thurmond från den delen av kongresshistorien i alla fall.
Mm. Karin, 25 timmar är ju väldigt länge att stå och prata. Alltså, vad sa han? Hade han ett budskap?
Han hade ju övat lite tydligen för att liksom se om han verkligen kunde göra det och om man kan klara sig utan att äta och så vidare. Men han, budskapet var, det var ju helt enkelt ett brandtal mot Donald Trump och mot J.D. Vance. Och han gick igenom allt som har hänt sedan 20 januari, allt som är dåligt i hans, enligt honom och demokraterna i stort. Och han målar också upp en vision av vad som kommer hända med den här konservativa republikanska Trump-politiken. Att han varnade helt enkelt väljarna. Och också som Roger sa, det var en markering mot Trumps fokus på det gamla vita etniska Amerika. Mm.
Men Roger, det var ett riktigt tal. Det var inte sådär att han läste ur telefonkatalogen och sånt där som de kan göra när de ska filibustra.
Jag hängde inte med på alla 25 timmarna om jag ska vara helt ärlig. Men han fick ju viss hjälp genom att ibland kom frågor från de andra kongressledamöterna. Och de frågorna jag såg var också ganska långa. Men däremot är det ju så att han får inte sätta sig ner ens. Eller lämna lokalen eller gå på toaletten. Så även om han inte måste prata hela tiden så är det ju ändå en lång period att stå upp där. Jag tror att han efter några timmar sa att någon var tvungen att ta bort stolen från platsen så att han inte skulle bli frestad att sätta sig ner.
Mm-hmm. Du, Gina, Cory Booker, han ställde ju upp i primärvalen 2020 när Joe Biden vann. Var det här ett sätt att få riktigt bra filmklipp till en kommande kandidatur?
Ja, det var det kanske också. Syftet var ju, säger han, att visa motstånd mot Donald Trump och att få genomslag för det motståndet. Men det är klart att en effekt av det här talet blir ju också att Cory Booker får stort genomslag. Och den här symboliken som Roger och Karin har varit inne på, att Cory Booker som är svart slår det tidigare rekordet från vita sydstatspolitiken Strom Thurmond som ville stoppa medborgarrättslagen på 50-talet. Det finns ju en kraftfull symbolik i det där. Nu stod Cory Booker där och pratade bland annat om rasism, om sin egen bakgrund, om medborgarrättsrörelsens betydelse. Så att, jag menar, huvudsyftet, han talade mycket om Trump, det var huvudsyftet, men han fick också den här möjligheten att prata mycket om sig själv och om sina drivkrafter. Och det är ju sånt som absolut kan användas i en presidentkampanj om 3 år. Sen kan man ju säga att det kan också användas av motståndarna. För det var ju inte helt, jag menar, talar man i 25 timmar, det var inte helt stringent hela tiden. Och vill man klippa ihop lite avsnitt där han slirar eller ser lite hålögd och hes ut så finns det ju sådana exempel också.
Mm.
Han citerade dikter och det var ju lite under morgontimmarna där jag såg några klipp där. Han såg rätt utmattad ut, men han höll ut i 25 timmar.
Mm. Roger, både du och Gina har ju rapporterat om en frustration och en ilska ifrån demokratiska väljare. Att de tycker att deras politiker är för lama och borde göra mer för att trotsa Trump. Är det det här de vill ha?
Jag vet inte, för mig skorrar det ändå lite illa. Det var ju en väldigt beundrande ton från de andra demokraterna i senaten när han då hade gjort sitt maratonman framträdande när de ställde sina frågor och när Chuck Schumer gick in och sa att han nu hade slagit rekordet och liknande. Vad är det heter? Actions speak louder than words. Alltså, det han gjorde var ju trots allt att han bara stod och pratade, och det tror jag vi vet att politiker kan göra även om det är mer än ett dygn. Jag är inte säker på att det här faktiskt får det enorma genomslaget bland allmänheten att wow, vi hade en politiker som till och med kunde prata i ett dygn och på det sättet stoppa lagstiftningen i senaten.
Men Gina, du har ju också pratat med otroligt missnöjda demokrater. Vad tror du? Vad får det här för effekt?
Ja, men jag tror att det alla sätt som demokraterna kan visa motstånd på just nu är välkommet bland demokratiska väljare. Många väljare som jag har pratat med efterlyser ju någon sorts kämpaglöd. Även om de säger att ja, men demokraterna kan inte göra så mycket i kongressen. De har minoritet, men de borde visa någon sorts kraft och liksom motståndsvilja. Och då är nog alla metoder välkomna just nu. Så att även det här att stå och prata i 25 timmar, även om en del av det är lite hålögd och hes diktuppläsning, även det välkomnas nog av många demokratiska väljare just nu.
Karin, du bor ju sedan 30-40-någonting år i USA, i huvudstaden Washington. Många demokrater där. Vad tror du att vi kommer få se för slags motstånd?
Ja, det här var kanske någon slags startskott ändå för liksom, nu måste vi väl kavla upp ärmarna här och göra saker. Och det var ju, det är klart, det här kanske inte det bästa sättet. Jag tror också att republikaner kommer göra sig ganska löjliga över Bookers tal. Men samtidigt så är det i alla fall, det skedde någonting. Och det här har ju då, som både Gina och Roger är inne på, folk väntat på i månader i start, ända så valförlusten. Ett parti måste ju resa sig så småningom, och det var nog det vi såg. Men vi får se det. Mm. Men vi har ju inte nämnt heller att det var två delstatsval, alltså till kongressen.
Just det, jag hoppade över dem eftersom de fick väntat resultat. Men det var i Florida var det två fyllnadsval för Tim Walz och, nej, han heter inte Tim, han heter Mike
Walz och Matt Gaetz.
Ja.
Nej, men det var inte så, det var viktigt i så mått då att segermarginalerna blev mindre än väntat. Och att demokraterna även där hade en viss medvind som de var glada över. Och alla blickar ju nu mot 2026. Mm. Så vi får se.
Mm. Någon av er som har en kommentar, Gina?
Ja, men det där var, just de hade hoppats på en större, tydligare vinst. Så att just nu finns det flera anledningar för republikanerna att fundera över taktiken framåt.
Roger?
Inte alls lika högt valdeltagande vid de här fyllnadsvalen till kongressen i Florida än vad det var jämfört med presidentvalet. Så man kan också tänka sig att det finns många republikanska väljare som kanske främst går och röstar när det handlar om Donald Trump.
Mm. Hörrni, jag tänker att vi ska ta oss an det som ändå måste sägas vara veckans snackis. En sak som är mycket populär bland många av Trumps väljare. Nämligen tanken på att Donald Trump skulle sitta en tredje mandatperiod. Donald Trump har de senaste dagarna luftat den här tanken och inte minst svarat på journalisternas alla frågor om att ställa upp igen. Jag tänkte vi ska lyssna på hur det lät på en i vanlig ordning riktigt dålig bandupptagning från flygplanet Air Force One i måndags.
You said you were not joking about a third term, about possibly wanting a third term. Does that mean you're not planning to leave office on January 20th?
I'm not looking at that, but I'll tell you, I have had more people ask me to have a third term, which is in a way a fourth term, because the other election, the 2020 election, was totally rigged.
Ja, det här skulle i så fall bli fjärde mandatperioden, eftersom den här tredje ju var uppgjord och valet var stulet. Alla dessa saker är förstås fel, Gina. Kan en president sitta en tredje mandatperiod?
Nej. Det kan man ju inte. Alltså, enligt konstitutionen kan man bara bli vald för två mandatperioder. Sen försöker Trump lansera olika idéer med hur man skulle kunna komma runt det här och tolka konstitutionen på ett annat sätt och så. Men jag menar, syftet med det här tillägget, 22 tillägget i konstitutionen, är ju just att man bara vill ha två mandatperioder för en president.
Mm.
Men han fortsätter ju vädra den här idén gång på gång på gång, och det retar upp motståndarna, det ger energi bland anhängarna och det leder till stora rubriker varenda gång han nämner det. Och kanske är det det som är själva syftet.
Ja, för Roger, man kan ju fråga sig varför vi sitter här och pratar om detta, eller kanske snarare varför man har den här diskussionen i USA om konstitutionen nu är så tydlig.
Ja, alltså det här var ju en diskussion som dök upp även under Trumps första presidentperiod. Så att det är inte så konstigt att den dyker upp här på nytt. Och det är väl också så att det som hände 6 januari kanske också ibland används som ett slagträ här mot, bland Trump-motståndarna i alla fall. Att man då är oroliga för att presidenten på olika sätt skulle kunna opponera sig mot att lämna över makten. Men det här är ju någonting man har pratat om när det gäller Trump redan från början. Vad han gör nu är att han blåser in lite ny luft till glöden så att frågan på nytt aktualiseras. Och det kan ju finnas, som vi pratat om tidigare, skäl att göra det som ett slags avledningsmanöver också. För att man inte, vi inte ska prata så mycket om signalläckan eller nedskärningar när det handlar om socialförsäkringar och liknande. Utan medierna är ju väldigt upptagna av den här frågan och nappar väldigt snabbt på det här betet, även vi.
Mm. Alltså Franklin D. Roosevelt blev ju vald både 3 och 4 gånger, va? Och efter det så skrevs ju det här tillägget alltså till grundlagen. Hur såg det ut före tillägget skrevs, Karin?
Ja, det fanns ju inga bestämda tidsramar då, utan den första presidenten George Washington, han tyckte det räckte med 2 perioder och sen har alla mer eller mindre följt det, utom någon enstaka som tyckte det räckte med 1 period och som då såg till att försöka åstadkomma allt under de 4 åren. Men Franklin Roosevelt vann ju, det var lite väldigt speciella omständigheter ändå, det var 30-talet depressionen och sen var det 2 världskriget och då ville man inte byta häst så att säga mitt under de förfärliga sakerna som hände. Och 1940, men alltså det togs väldigt illa upp att han vann, alltså republikanerna gillade inte att han vann helt enkelt. Och 1947 så började man då skissa på den här tillägget. Mm. Men det tog 4 år innan det ratificerades, för det är en väldigt omständig procedur. Mm. Så om någon skulle få kunna lägga fram ett sånt förslag inom ett par år, så skulle det förmodligen dröja 4 år till. Så då skulle då Donald Trump vara kanske, ja, vad kan det bli, 85-90 år gammal.
Mm-hmm. Gina, det här senaste diskussionen och fokuset på den här frågan kom ju efter att Trump i helgen i en telefonintervju med NBC sa att det finns ju andra sätt att bli president en tredje gång på. Alltså, vad skulle det vara för sätt?
Ja, för att det här med konstitutionen slår ju fast då att ingen person kan bli vald till president mer än 2 gånger. Och då finns det de som hävdar att ja, men om någon annan blir, säg att J.D. Vance väljs till president i nästa val 2028, då skulle han kunna avgå och lämna över till Donald Trump, som då skulle kunna vara vicepresident och bli president. Då har han inte formellt valts, då har man liksom gått runt konstitutionen. Men då kommer ett annat litet tillägg i konstitutionen som står i vägen, och det är 12:e tillägget som säger att ingen person som är ovalbar till president kan bli vicepresident. Då finns det ytterligare en teori som säger att ja, om han blir representanthusets talman, Donald Trump, då står han i ledet efter vicepresidenten. Och om både då presidentkandidaten och vicepresidentkandidaten avgår och lämnar över till talmannen, då kan Donald Trump bli president. Det är ju ganska... Alltså det är ganska långsökt, det är en rätt komplicerad manöver allt det där, och då ska man hitta 2 personer som driver valkampanj och vinner val men ändå inte vill sitta i Vita huset. Så att det krävs ju ganska mycket. Det som skulle vara den mest raka vägen, det vore ju att utmana konstitutionen och försöka ändra de här tilläggen. Men som Karin säger, det tar ju väldigt mycket tid.
Mm. Men i teorin så går alltså det här att bli talman och sen få presidenten och vicepresidenten att kliva av?
Det har aldrig prövats, men det är en teori som vissa konstitutionella experter säger att ja, men det vore... Ja. Tänkbart. Men, Roger, men alla är inte överens om det heller.
Även om det skulle vara inom konstitutionens ram, så låter det ju inte helt superdemokratiskt.
Nej, det gör det inte. Det finns några alternativ till.
Ja, berätta.
Som kanske är ännu mindre demokratiska. Nej, men att Trump bara ställer upp som presidentkandidat och så ska det där avgöras i högsta domstolen, och så bestämmer sig högsta domstolen kanske för att inte reagera eller bara inte flytta ut.
Ja, det är en teori som jag har hört många amerikanska journalister diskutera. Det här att bara vägra och flytta. Karin, det skulle väl vara lite speciellt, eller?
Ja, det diskuterades redan förra gången, 2021, om man helt enkelt skulle kedja fast sig vid det här skrivbordet, det berömda skrivbordet. Men alla de här scenarierna, eller vad man säger, det bygger ju ändå på att Donald Trump måste vinna. Och det vet vi ju inte om han skulle en gång till, ens om han försökte.
Nej, inte det här om man kedjar fast i skrivbordet. Då behöver han ju bara sitta där. Gina, vad ville du säga?
Nej, men det där också med att inte flytta, det finns ju ett problem i det, för att man behöver ju, jag menar, presidentskapet är ju inte knutet till en plats. Ah, man behöver inte man sitta bakom skrivbordet i ovala rummet för att vara president, utan om nästa president svärs in och flyttar till ett annat hus så går det också bra. Så att det där med att inte flytta tror jag är en svår teori.
Jag tror det är en omskrivning för man låter inte en ny president tillträda. Alltså.
Okej. Men Karin, alltså, om vi går tillbaka till själva ursprungstanken då, vilka hinder nu än må finnas mot att Trump skulle sitta en tredje mandatperiod, tror du att det på riktigt finns ett stöd ifrån hans parti för detta?
Det låter inte så i alla fall. När då senatorer och kongressledamöter har fått frågan, då säger de nej, det är presidenten skojar. Tror inte det här. Vi tar inte det på så stort allvar. Sen är det ju en maktfråga. Hela tanken på att J.D. Vance skulle vinna presidentvalet och sen avgå. Vad skulle man skriva för kontrakt och avtal då?
Mm. Gräsrötterna då, Gina?
Ja, där finns det ju, alltså bland Trump-väljare så finns det ju många som tycker att han borde ställa upp 2028. Och när jag var senast på den här CPAC-konferensen, den konservativa konferensen, där var det ju en stark rörelse som Steve Bannon drev. Där folk gick runt med klisterlappar på fortbröstet där det stod Trump 2028. Och väldigt många som gärna ville prata om detta, för att de tycker att det är också ett sätt att reta upp motståndarna. Det är ganska tydligt när man pratar med väljare att det är många som inser att det här skulle vara konstitutionellt komplicerat och kanske inte troligt alls, men det är rätt kul att prata om, tycker många Trump-väljare.
Jag tror också man kan säga någonting om väljare och deras otålighet. Att tänk nu nästan 4 år till av Donald Trump. Kommer de att vilja ha en period till? Det är inte säkert. Det är ju ganska utmattande för många att följa president Trump.
Mm-hmm. Gina, även om man skulle råka ha sig både lagen med sig, partiet med sig, väljarna med sig, allt det här verkar osannolikt, men vi ändå skissar på det. Kommer han ha sin egen ålder och sin hälsa med sig, undrar jag?
Ja, det får vi se om 3 år, men han fyller ju 79 i sommar, så han skulle vara 82 vid nästa val. Och han är ju av allt att döma frisk och pigg och rätt fylld av energi. Så att än så länge finns det ju inte någon stor diskussion om att han är för gammal och trött för uppdraget. Men det kanske det gör om 3 år.
Roger, ska vi prata om det här i 3 år nu?
Jag tror att det kanske blir så, och det känns ju lite pinsamt, för i förra podden så sa jag ju att vi måste sluta säga menar han verkligen det han säger och utgå från att Trump menar det han säger. Och nu kände jag att jag ville säga, men han menar kanske inte det han säger, måste vi prata om det i 3 år? Så att jag pudlar genast.
Det är svårt att veta, men vi får se hur det blir. Hörrni, ni, ska vi köra en vad ni inte har kunnat släppa också? Ska vi börja med dig, Karin, kanske?
Ja, då säger jag Joe Biden. Och det kan inte Donald Trump heller. Det finns beräkningar eller kalkyler över hur många gånger han har pratat om Joe Biden sedan han tillträdde. Och Joe Biden har ju inte synts till så mycket, men nu kommer det snart ut en bok som är väldigt negativ för honom. Mm-hmm. Med beskrivningar av hur illa det stod till och hur staben försökte staga upp honom, till och med make-up. Och det låter inget vidare för Biden.
Till och med make-up, det är vi många som stagar upp oss med.
Ja, ja. Men vi är inte 82 än.
Ja, okej. Okay. Och vem har skrivit den här boken då?
Det är 2 journalister såklart, det är det ju alltid. De heter Jonathan Allen och Amy Parnes. Och de är då Vita husets reportrar och har då i vanlig ordning talat med massor av källor. Och även får man förmoda, det låter så i alla fall, Kamala Harris, som då har låtit förstå att hon inte var så nöjd med Joe Bidens hållning gentemot henne.
Gina, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har svårt att släppa att en av de män som deporterats till det här ökända fängelset i El Salvador, han skickades dit av misstag, och det medger Vita huset. Men man säger samtidigt att man kommer inte göra något för att få honom släppt. Pressekreteraren i Vita huset, Caroline Leavitt, sa igår att det handlar om ett administrativt misstag som gjorde att den här mannen skickades till en fängelsecell i El Salvador. Men, säger Caroline Leavitt, Trump-administrationen kommer inte göra något för att få honom släppt. Man kommer inte ta tillbaka honom till USA. Det handlar om en 29-årig man som bodde i Baltimore. Han är gift med en amerikansk kvinna och de har en son som är 5 år gammal. Och den här mannen jobbade skift på en metallverkstad i Baltimore och greps när han var på väg hem från jobbet. Han hade hämtat upp sonen hos mormor och var på väg hem i bilen med 5-åringen i baksätet. Och så blev han stoppad av migrationspolisen som sa att hans status hade ändrats. Och de grep honom, flög honom till ett häkte i Texas och sen vidare därifrån till El Salvador. Han har juridisk rätt att vara i USA. Han kom hit från El Salvador för 14 år sedan och har fått skyddsstatus i en amerikansk domstol. Men Trump-administrationen hävdar att han är gängmedlem. Hans advokater säger att det stämmer inte. Han har aldrig dömts för något brott. Utan de säger tvärtom att han flydde från El Salvador för att komma undan gäng som hotat honom. Men nu är han alltså i det här megafängelset i El Salvador och hans fru kände igen honom på bilder därifrån. Kände igen honom på ett R han har på huvudet och en tatuering. Och Trump-administrationen säger det här var ett administrativt misstag, men inget som de kommer göra något åt.
Men Gina, Vita huset medger ett misstag. Den här otroligt stora populära poddaren som stödjer Trump, Joe Rogan, har gått ut och sagt att det här är ju helt orimligt. Alltså, kan det här slå tillbaka mot Trump, tror du?
Ja, och det här fallet får ju väldigt mycket uppmärksamhet och det är flera fall där det nu diskuteras om de här männen överhuvudtaget hade begått något brott och att de kanske har just skickats av misstag. Och vi vet ju så väldigt lite om dem eftersom Trump-administrationen inte har släppt namnen eller förklarat hur besluten har gått till när man pekade ut just de här männen. Så att det är ju redan en stor diskussion igång och just det här exemplet med mannen från Baltimore som alltså hade rätt juridiskt att vara i USA enligt en amerikansk domare. Det får väldigt mycket uppmärksamhet och leder också till väldigt, väldigt mycket oro bland människor som är papperslösa men även människor som har juridisk status och som nu är oroliga för att de ska bli felaktigt utpekade och försvinna.
Mm. Roger?
Ja, men vi pratade ju tidigare här i podden om ett maratontal i senaten kan bli en energiinjektion för demokraterna. Och det kanske de behöver, för självhatet och självkritiken verkar vara ganska stort inom det där partiet. Jag tänker till exempel på guvernören här i min delstat, Kalifornien. Han har ju försökt göra sig känd som demokraten som kan prata med republikaner i podcaster eller poddprogram. Han var också med i Bill Maher's program Real Time och där sa han bland annat att demokraterna är ett toxiskt varumärke och kritiserade också demokrater för att vara dömande och syssla med att få bort folk från olika plattformar och liknande som man inte tyckte höll med om. Det ledde förstås genast till att folk dömde ut Gavin Newsom ganska hårt på just det där sättet som man gör ofta med sina motståndare. Men jag tänker att Newsoms podcast och hans olika medieframträdande, han försöker inte bara etablera sig själv som en blivande presidentkandidat, han försöker också lite ge demokraterna en kalldusch, agera väckarklocka. Bland de första gästerna i podcasten var ju personer som Charlie Kirk och Steve Bannon. Och någonstans känns det som att Newsom försöker få in i den demokratiska bubblan hur effektivt republikanerna arbetar med opinionsbildning och hur de också dominerar podosfären, eller vad man ska kalla det, den här liksom alternativa nyhetsflödet. I senaste avsnittet av Newsoms podd så var Ezra Klein gäst. Och Klein såg också här i San Francisco i förra veckan. Han är då New York Times-journalist men gör också en podcast. Och här i det här boksamtalet om boken Abundance som just har kommit så pratade han och medförfattaren Derek Thompson också väldigt kritiskt om demokraterna och kritiskt om Kalifornien. Man menar liksom att man har byggt upp en tillståndsbyråkrati här i Kalifornien som hindrar staten från, delstaten från att bli framgångsrik. Vare sig det handlar om att bygga snabbtåg som tar väldigt lång tid här, eller bostäder där det har varit bostadsstopp i många städer. Bostadsbyggnadsstopp. Man menar att om demokraterna ska kunna vinna val så måste också städer som demokrater styr vara skyltfönster för demokraterna, inte bara något som motståndarna kan använda. San Francisco här, som jag bor i, är ju en stad som används mycket, väldigt mycket av republikanerna som ett exempel på hur illa det kan gå om demokraterna styr. Så mycket liksom självkritik bland demokraterna och mycket en dragning åt mer marknadsliberala lösningar, tror jag, i den falang som Gavin Newsom håller i. Och jag tror vi kan se mer av det här framöver när det nu börjar utkristallisera sig olika presidentkandidater som vill profilera sig.
Mm. I lördags var det, så stod vi ju på Fotografiska på poddfest. Då var du tyvärr inte med, Roger, men Ginna var där, och då pratade vi om hur det står till med demokratin i USA, och det avsnittet finns att lyssna på förstås. Men en annan sak som Ginna tog upp där är den vanligaste frågan vi får till podden, nämligen var är Kamala Harris? Och på hennes helt döda Instagramkonto har jag nu noterat 2 aktiviteter inom 4 timmar. Alltså, hon kommenterade både hur hennes mycket goda vän Cory Booker höll detta rekordlånga tal, och hon gratulerade också Susan Crawford till vinsten i valet till domare i högsta domstolen i Wisconsin. Och detta tyckte jag var intressant att se. Det kanske tyder på någonting. Kanske tyder också på någonting att Alexandria Ocasio-Cortez inte på sina sociala medieplattformar har kommenterat Cory Bookers tal i senaten. Det är rekordlånga. Vad vet jag? Men jag tror vi ser...
Kamala Harris lyssnar på USA-podden, helt enkelt.
Ja, det. Precis. Hon ville göra lite väsen av sig. Jag tror vi ser ett fält börja utkristallisera sig här till 2028. Hörrni ni, innan jag släpper er så har vi faktiskt en rättelse. I förra onsdagens avsnitt så sa vi att appen Signal är en kommersiell app. Det stämmer inte. Rätt är att appen utvecklas och drivs av en ideell stiftelse. Tack för oss. Viktor Mattsson var producent, Karin Henriksson var här, Roger Wilson var i San Francisco, Gina Lindberg var i Washington, jag heter Sara Stenholm.
Var hamnade vikingatidens kvinnor efter döden? Ja, det ska nu historieprofessor Dick Harrison reda ut.
Det här är faktiskt ganska troligt att man trodde på, för det här vet vi är en vanlig uppfattning om livet efter detta. Grekernas Hades funkade på exakt samma sätt.
Dick Harrison svarar på dina frågor om historia om du skickar dem till historia@sverigesradio.se, precis som Inge-Marie Andersson i Uppsala har gjort. Hon undrar vad man trodde att vikingakvinnorna hamnade efter döden. I Valhall var det väl bara manliga krigare som var välkomna, så vad tänkte man sig att kvinnorna tog vägen, undrar Ingmarie. Och Dick Harrison svarar.
Ja, nu ska jag börja med att säga att det här är mycket av det bygger helt på Snorre Sturlasons egen hopsnickrade Edda, där han försöker resonera sig fram till vad nordborna egentligen trodde på och förklara detta för sin publik. Och Snorre var en lärd man som hade tagit till sig kontinentalt vetande, och han försöker strukturera någon sorts världsbild och religiös tro som nordborna hade. Och vi vet inte hur mycket han hittar på själv, hur mycket som är äkta kunskaper och hur mycket som är hans feltolkningar. Det bör vi ha med i bagaget. Det här är källkritiskt svårt att resonera om. Det är ett stort glapp mellan nedskrivandet och när folk verkligen trodde på det. 200-300 år minst. När det gäller Valhall, dit skulle krigare komma. Hälften av dem, andra hälften hamnar i en annan sal under en kvinnlig chef hos Freja. Så Freja och Oden delar på krigarna, om vi nu ska tro på Snorre. Och det är alltså bara de som faller i strid. De blir enhärjare och ska kriga varenda dag, och sen så festar de på särrimner och annat på kvällarna. Vanliga bönder, vanliga män, pojkar, gossar, flickor, alla andra som inte är krigare, de platsar alltså inte i någon av de här salarna. Och de ska, om vi nu får tro på de här tolkningarna, har hamnat i Hel, som är ett väldigt tråkigt dödsrike. Det finns inga beskrivningar av hur det går till i hel. Det är bara allmänt skuggigt, disigt, trist. Och där vistas man i någon sorts eftertillvaro som man får vara glad så länge man slipper vistas i. Och det här är faktiskt ganska troligt att man trodde på. För det här vet vi är en vanlig uppfattning om livet efter detta. Grekernas Hades funkade på exakt samma sätt. Inledningen av en folks dödsuppfattning, de första faserna som vi kan studera, är ofta dödsriket någon sorts värdeneutralt område som bara verkar allmänt tråkigt. Ju längre sedan den här dödsuppfattningen utvecklas, ju mer den utvecklas, desto mer specificerat blir det här och uppdelat blir det här dödsriket. Det är klart att det måste finnas en moralisk logik i vad du har gjort i livet nu och livet efter detta, någon sorts karma. Är du varit dum ska du bestraffas. Och då har man en underavdelning i det Hades som kallas Tartaros där du ska bestraffas. Gehenna, helvete och så vidare. Då så helvete, alltså hel plus vite. Hel och straff. Men alltså det här är någonting som utvecklas successivt när man får in sådana här moralidéer i sin religiösa uppfattning. Och för vårt nordiska vidkommande gäller detta från kristendomens införande och framåt. Så det troligaste är att man trodde att kvinnorna och alla andra som inte var krigare och dog i strid hamnade i någon sorts allmänt trist dödsrike som folk inte hade någon egentlig uppfattning om mer än att man var döda.
Men det här namnet som du nämnde snabbt, Dick, helvetet, säger vi ju idag. Ska vi förstå det som att det kommer från just det här Hel, Snorres eller vikingarnas dödsrike?
Ja, det är det. Det är samma namn. Hel är alltså både dödsgudinnan och dödsriket. Ungefär som Hades är både en dödsgud och dödsrike i den grekiska mytologin. Men vete, Hel vete, det är ju vite. Det är ju en bestraffning. Där har du en moralisk logik att du blir bestraffad på den platsen. Och det är något som nordborna inte hade med om vi tittar på den äldsta från nordiska tiden. Helvete, då har du gjort dumt i livet och då får du straff efter döden. Och det är medeltida kristna eran. Då lägger man in sådana moraliska värderingar och då blir det helvetet riktigt mycket mer spännande att skriva om. Då kan du få spännande skildringar av plågor och tortyr och någon sorts mellanvarianter i skärselden och så kan du också utveckla ett himmelrike. Och alltså genast så det blir mycket roligare för forskaren. Men det avslöjar ju ingenting av vad folk trodde dessförinnan, utan mer om hur man försöker skapa en logik i liv och död.
Just det, och jag tänker att väldigt mycket av vår bild av det här helvetet måste väl vara format väldigt mycket av Dante, va? Det här kristna helvetet eller skärselden med massor av olika kretsar eller nivåer av elände och sådär.
Ja, alltså Dantes gudomliga komedi med dess helvete är ju det vi ofta tänker på. Det gick hem i stugorna redan på 1300-1400-talet. Man gjorde avbildningar av i ett tidigt skede. Och det är ju med att man målar upp det. Hieronymus Boschs målningar nere i Prado i Madrid till exempel. Man har verkligen älskat att brodera ut alla de här hemskheterna. Det har satt fantasin i rörelse. Och då fortsätter ju folk att spekulera vidare och så byggs helvetestron upp. Men backar vi bandet till de äldsta faserna i kulturell utveckling så tycks det behovet inte ha förekommit.
Det säger Dick Harrison, och skicka gärna din egen historiefråga till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Hanlid heter jag. Vi hörs.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Jag tror väldigt mycket på att schack är något som vem som helst kan bli bra på. Och att man behöver inte vara världens smartaste person för att bli bra på det.
I Vetenskapsradion Historia om schack, ett spel på dödligt allvar. Och hur historiskt är lönnmördarspelet Assassin's Creed egentligen?
We are the shadows.
That serve the light.
Hör oss när du vill i SR Play.
Nu en utrikeskrönika signerad Sveriges radios korrespondent Moa Kärnstrand.
Taipei onsdag. En gammal nationalistisk idé som de flesta länge ansett begravd har fått nytt liv genom en rappare och influencer här på Taiwan. Chen Puyuan heter han och hans följarskara växer. Chen Puyuan driver en stenhård linje mot kommunistpartiet i Kina som ju säger att Taiwan tillhör Kina och vill förena ön med folkrepubliken med våld om så krävs. Här på Taiwan är det inte särskilt ovanligt att folk avskyr kommunistpartiet. Men majoriteten här på ön är inte, som man kanske kan tro, förespråkare av självständighet. De flesta vill behålla det mellanläge som råder, där Taiwan fungerar som en de facto självständig stat och Peking håller sig hyfsat lugnt. Men rapparen Chen Puyuan har grävt fram den gamla idén att Taiwan bör ta över hela fastlandet. Jo, ni hörde rätt. När Chiang Kai-shek och hans parti Kuomintang som stred mot kommunisterna och dess anhängare flydde hit kring 1949 så var det med idén om att snart åka tillbaka, slå ner kommunisterna och ta hela Kina. Så blev det ju aldrig och tiden gick och Taiwan blev en demokrati. Även om idén fortfarande finns i Taiwans konstitution har de stora partierna för decennier sedan övergett den. Och det är ju inte så att rapparen eller någon annan för den delen tror att det är möjligt. Här handlar det om att med nationalistisk retorik klargöra för Kina att folket på Taiwan inte köper kommunistpartiets världsbild. Chen Puyuans syn är nog få som skriver under på. Men när en person som driver den idén kan bli så känd och populär, ja, då har något förskjutits här. Till skillnad från sin mer lågmälda och diplomatiska föregångare har den sittande presidenten Lai Ching-te en tuff ton mot Peking. Nyligen beskrev han Kina som en utländsk fientlig kraft. Det var första gången en modern taiwanesisk ledare har gått så långt i sin retorik mot kommunistpartiet. Peking svarade förstås med att skicka ut militär på vad man kallar för en övning runt ön. Så som man alltid gör numera. Men Lais administration låter sig inte skrämmas. Häromdagen deporterade man för första gången några kinesiska influencers boende i Taiwan efter att de på sociala medier stöttat en kinesisk militär invasion av ön. Lai har lovat att återinföra militärdomstolar för att pröva militärer misstänkta för samarbete med Kina. Och hans parti, DPP, driver en stor kampanj för att avsätta vad man menar är Kina-vänliga parlamentsledamöter från andra partier. Lais retorik och politik sätter en ny standard för vad som är okej. Det är nog ingen slump att rapparen Chen Puyuans fanskara växer just nu. Men flera jag pratar med är också rädda och tycker att det här är en farlig utveckling. De ogillar att presidenten och högljudda personer på internet trissar upp ett redan spänt läge. Och frågan är ju nu, hur långt kan man gå utan att Peking anser att man måste ta i med hårdhandskarna? Moa Kärnstrand, Taipei.
Det är nyhetstid nu i P1, klockan är 7.
Här är Ekot. USA har inga planer på att lämna NATO och landet står fortsatt bakom artikel 5. Det sa NATOs generalsekreterare Mark Rutte på en pressträff idag. Vi hör vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
Ja, men det här med USAs engagemang, det är ju en väldigt stor fråga som många undrar över. Kommer USA stanna i alliansen? Kommer man ställa upp på det kollektiva försvaret? Och där har ju Donald Trump sagt flera gånger att han inte ska ställa upp och försvara länder som inte betalar sina räkningar, som Trump säger. Det vill säga länder som inte når NATOs mål om att lägga 2% av BNP på försvar. Och det är också ett mål som man ska höja på NATOs toppmöte i juni. De länderna ska inte USA då försvara. Men Mark Rutte, han fick flera frågor om detta på presskonferensen. Och han hade ett väldigt rakt svar, kan man säga. Vi kan ju lyssna.
There are no plans to withdraw or whatever. We know that the US is completely committed to NATO.
Och han säger ju här att det finns inga som helst planer i USA att man skulle lämna NATO. Och sen sa han också att NATO fullt ut står bakom artikel 5, det vill säga den här avgörande artikeln i NATOs fördrag som säger att en attack mot ett medlemsland är en attack mot alla 32 medlemmar, det vill säga en för alla, alla för en.
Rapporterade Andreas Liljeheden. På flera håll runt om i Gaza har demonstrationerna mot Hamas återupptagits idag efter förra veckans demonstrationer. Hundratals protesterade idag samtidigt som Israel sagt att man tänker utöka sin offensiv i Gaza. Det här rapporterar vår internationella korrespondent. Så Sverige, över var fjärde kvinna uppger att hon utsatts för hot eller våld på arbetsplatsen. Det här visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Bland kvinnor mellan 16 och 29 år svarar 26% att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Det säger Lars Löv, chef för Arbetsmiljöverket.
Det vi har sett här är ju att unga kvinnor hamnar oftare i de situationer där de riskerar att hamna i det. Och det är ju en fråga om planering, arbetsledning och kanske också om hur man jobbar i olika branscher.
Också unga män drabbas, men något färre än kvinnor. 18% säger att de varit med om våldsamma situationer på jobbet. Efter misslyckandet med att införa journalsystemet Millennium i Västra Götalandsregionen så tillsätter regionen nu en expertgrupp. Den här gruppens uppgift är att kvalitetssäkra arbetet när regionen arbetar vidare med att införa ett nytt system. Trålfiske i marint skyddade områden förbjuds, det röstade riksdagen ja till idag. Det är fiske med så kallade aktiva redskap som bottentrålar, snurrevador och skrapor som släpas på havsbotten som förbjuds. Riksdagen öppnar samtidigt för möjligheten att införa undantagsregler för yrkesfiskare i områdena. Ekot, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Kulturen är i fokus strax denna timme efter 7 i P1.
Hitta billig mat i svinnlådor eller bli snabbt rik på trading. Allt fler vill ge ekonomiska råd i sociala medier.
Är det inte sjukt att med den här grafen så kan jag tjäna mer pengar på en dag än vad vissa gör på en hel månad?
Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström. Journalistik är inte ett brott, inte i något land, det skrev journalisten Joakim Medin på en lapp inifrån det turkiska högsäkerhetsfängelset Marmara, där han är fängslad. Bilden av meddelandet publicerades och delades av ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson igår. Journalisten Joakim Medin greps i torsdags när han anlände till Turkiet där han skulle bevaka protesterna i landet efter gripandet av Istanbuls borgmästare Imamoglu, som är en populär politiker och som nu också är presidentkandidat inför valet 2028 och alltså en utmanare till makten. Och enligt besked från Turkiets presidentkansli så anklagas Joakim Medin formellt för att vara medlem i en terrorstämplad organisation och för att ha förolämpat president Erdogan. Hej Samar Hadros.
Hallå.
Sveriges Radios utrikeskorrespondent på plats i Istanbul. Vet vi idag något mer om anklagelserna?
Inte mycket mer, för det har inte riktats något formellt anklagelse mot Joakim Medin. Det vi vet om anklagelsen är eller kommer från arresteringsorden som hade utfärdats mot Medin redan i januari 2023. Där anklagas han för att ha, som du sa, förolämpat presidenten, för att vara medlem i en terrororganisation och för att ha spridit terrorpropaganda, som det heter i det här, den här orden, liksom arresteringsorden. Och enligt advokaterna som har, eller är insatta i fallet, så är formuleringarna av anklagelserna i arresteringsorden väldigt vaga och otydliga. I till exempel anklagelsen om att ha förolämpat presidenten, ja, där hänvisar man till en anti-NATO-demonstration som hölls i Stockholm i januari 2023, där en aktivistgrupp hängde en docka föreställande president Erdogan upp och ner framför stadshuset. Och så står det att Joakim och 14 andra personer ska ha organiserat den här demonstrationen, rapporterat om den till pressen eller varit i kontakt med demonstrationen. Och ja, som du hör, det är väldigt stor skillnad på att organisera och rapportera om en demonstration.
Ja, vad är den senaste informationen då som du har fått om Joakim Medin?
Ja, igår så fick Medin det första advokatbesöket sen han förflyttades till högsäkerhetsfängelset Marmara fängelset utanför Istanbul, som tidigare hette Silivri. Och för första gången så kunde Joakim, som du också nämnde inledningsvis, att skicka en kort hälsning på svenska, där det står att journalistik är inte ett brott, inte i något land. Och enligt advokaten som träffade honom så mår han bra efter omständigheterna. Har en lite större cell än den han hade i Maltepe-fängelset där han var tidigare. innan han flyttades, och vakterna är trevligare, berättar den här advokaten till Dagens ETC, som är Medins arbetsgivare.
Men vad berättas i turkisk press då kring gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin?
Ja, för det mesta så är det oppositionella medier som skriver om Medin, och det är ju, ja, raka nyheter kan man säga om själva gripandet, men också om reaktionerna i Sverige. Sen ser jag att rapporteringen har avtagit lite. Jag har inte sett någon uppdatering sen 3 dagar tillbaka när Joakim då flyttades till det här Marmara eller Silivri fängelset.
Men har du fått någon uppfattning om hur journalistkollegor på plats reagerar på gripandet? Alltså, finns det någon sån reaktion?
Ja, jag har diskuterat det här med journalister och folk säger ja, vi är förvånade men ändå inte. Det här är vad vi liksom får leva med som journalister här. Och är inte dugg förvånade över att åklagarmyndigheten riktar terroranklagelser mot en journalist och säger att det är vanligt att journalister blir anklagade för att sprida terrorpropaganda eller vara själv liksom involverad i terrorism. Mm. Och man har också säger samtidigt, just där vi lyfter fram den här frågan, är det för att Joakim har lyft liksom skrivit om den kurdiska frågan, och då var det en journalist som sa till mig att ja, men även regeringsvänliga journalister har träffat högt uppsatta personligheter inom den kurdiska ledningen, PKK eller PYG i Syrien. Men då är det okej. Okay. Det är väldigt godtyckligt det här, berättar många journalister till mig.
Mm. Du, Samar Hadros, du blev ju själv instängd i kommunhuset för 2 veckor sedan när demonstrationer bröt ut efter gripandet av borgmästaren Imamoglu. Han är ju också presidentkandidat nu, som vi sa. Hur skulle du säga att stämningen är nu i Istanbul? Vad är det för läge?
Ja, folk eller de som demonstrerar och stödjer Imamoglu är väldigt bestämda att fortsätta. Nu är det inte demonstrationer varje dag så som det var första veckan. Man har bestämt sig för att på onsdagar demonstrera, det är onsdag idag, i Istanbul, och på söndagar så ska man demonstrera på olika delar av landet. Men folk är irriterade, känner vrede, inte minst de unga studenterna, och trots att det är råd.